Det här är avsnitt 65 av Stormens utveckling, en podcast för Aftonbladet Kultur. Jag heter Ola Söderholm och Liv Strömqvist är med här i Malmö musikstudio också.
Hej.
Det är tisdag nu när vi spelar in.
Mm.
Så mellan inspelningen och släppet på torsdag kommer det ju vara valet i USA.
Mm.
Som ni vet hur det gick då, men inte vi.
Vi vet inte det.
Så vi har ingen reaktion på valresultatet. Bara ifall det var någon som förväntar sig det. Det är en av anledningarna till att vi inte har en reaktion på valresultatet. I alla fall. Att valet har inte varit här nu.
Nej, annars hade vi haft en jättebra reaktion. En väldigt liksom oväntad och spännande, intressant reaktion. Som alla hade fått hatten och ramla av på alla där hemma.
Som alla vet så är ju du kanske Sveriges ledande USA policy wonk.
Just det.
Som har sån minutiös koll.
Precis.
På alla swing states och senatorsval.
Mm, jag skulle ha gjort en sån väldigt, hela tiden. Alltså en väldigt specifik spaning. Så någon väldigt, väldigt, väldigt så här, som handlar om ett väldigt så här, valtekniskt kanske.
Mm. Men i alla fall, vill ni höra om USA-valet kan man, ja, då kan ni testa all annan svensk media. Vi ska plöja på genom våra navlar som vanligt.
Mm.
Eller vi ska i veckans avsnitt fortsätta med det som det har varit om tidigare. Dels med sex- och dating-debatten och dels med klimatdebatten.
Mm.
Det är lite jobbiga ämnen att ta upp. För det är två ämnen som har haft det gemensamt att det har varit svårt för folk att lyssna på vad vi faktiskt säger. Istället lyssnar man på vad det känns som att vi säger.
Mm.
Jag menar att det är den grejen att om man då kanske kritiserar en viss typ av klimatalarmism och klimatretorik som jag gjorde i ett par avsnitt för några veckor sedan och i en artikel jag skrev för Aftonbladet Kultur. När jag gjorde det så kändes det tydligen, som jag sa, att det inte är så farligt med klimatet.
Ja.
Och att jag menar på att vi ska ta det lugnt och bara vänta på att marknaden levererar gröna lösningar.
Mm.
Jag sa inte det, jag skrev inte det.
Nej.
Men det kändes onekligen som att det var det jag skrev, snedstreck sa. Och då om man ifrågasätter en specifik typ av porrkritik, som du gjorde i den här podden i avsnitten 57 och 59- då känns det som att man tycker att det är fel med all slags porrkritik.
Mm.
Att man älskar porrindustrin.
Mm.
Att man är övertygad om att porr inte har någon påverkan på sex. Du sa inte det.
Nej, absolut inte.
Men det
jag
kändes verkligen det. Som att du sa det.
Jag sa faktiskt till och med motsatsen.
Jag är absolut inte för porrindustrin. Kanske framförallt inte för att det är en industri. Alltså kanske mest mot det för att det är ett företag som tjänar pengar. Och jag tror att det påverkar kulturen väldigt mycket.
Det har varit en hysterisk aktivitet på kultursidorna med avstamp i ditt pratande om sex och porr och dejting i den här podden.
Mm.
Smattrats ut kulturtexter om vad Liv sa i Stormens utveckling om sex i avsnitt 57 och 59.
Och också lite tidigare, va? Alltså jag menar, det var väl också lite avstamp i det här allra första avsnittet som...
Vilket var det?
Det som handlar om den här kanadensiska MeToo-fallet.
Ja, just det.
Jag tror det började där.
Mm.
Det har pågått.
Det har pågått. Det var bara liksom tre stycken igår eftermiddag.
Ja, precis. För du sa till mig igår, du bara, jag ska försöka läsa in mig. För vi har inte hunnit liksom kunnat heller läsa allting. För det var så många. Vi har inte alltid världen. Och då skulle du försöka läsa och då sa du bara under den dagen så kom det liksom tre nya under eftermiddagen. Så du hann inte, liksom, hann inte med.
Men de skriver snabbare än vad jag läser. Det publiceras en ny... Det publiceras en ny sexdebatt, en kulturartikel, lika ofta som killar tänker på sex.
Ja,
alltså
det är
300
ofta.
Gånger i timmen. Nej, men det är...
Det bevisar att tjejer också tänker på sex, lika ofta. Men vi kanaliserar det så här.
Tjejer tänker på sex i formen av kulturspaningar.
Ja, eller liksom att det finns en libidinal energi som driver den här kulturdebatten.
Ja, jag förstår. Mm.
Det är väl inget fel i det?
Nej, det är väl jättebra att de... Det är väl en ganska behaglig debatt.
Den är inte så aggressiv.
Den spelar ingen roll. Ja, men då var det du som sa, det är nästan ingen insats, för det är ingen som, alltså när det gäller konkreta saker så tycker förmodligen alla samma sak.
Exakt.
Det är ingen som vill ändra några lagar.
Nej.
Om individuella rättigheter eller, inte fan vet jag, abortlagstiftning eller äktenskapslagstiftning.
Det tror jag verkligen inte.
Så att det är bara att alla går ut och berättar, så här känns det för mig.
Ja.
Och så här tycker jag kanske en bra privatmoral regel i ens liv.
Precis.
Det är det folk går och gör, går
exakt,
ut och gör.
Precis. Jag tycker jag kände så här. Det var väl trevligt. Det är väldigt trevligt. Yeah. Det är lite vid debatt. Men jag har inte som sagt satt mig in i hela.
Men det, och där, jag menar, där har du då, det har ju känts, där har du då känt som att du och vi, när folk har känt vad vi har sagt, så har det varit lite olika saker. Mm. Det har känts som att vi har sagt lite allt möjligt. Så som du...
Men det var både, alltså det var kul den här hösten, för att det var ju både en person som skrev att jag var katolik och en som anklagade mig för att vara sexliberal eller porrliberal.
Mm. Ja, men precis.
Så två väldigt olika läsningar eller lyssningar av podden.
Utifrån samma poddsegment har vi lyckats bli stämplade som både katoliker och porrliberaler. Beroende på vilken skribent som har känt in.
Exakt.
Men jag ska återkomma lite grann till det här med diskussionen om klimatalarmism lite senare.
Och jag
den eventuella klimatalarmismen. Vad sa du? Och du?
Och jag tänker fortsätta prata om sex och dejting. Jag har tittat på ett tv-program som lite grann gränsar till det som jag pratade om förra gången jag var med i den här podden. Och då pratade jag om ett slags problem som kan uppstå för kvinnor som vill ha barn på grund av att det har blivit så mycket senare etableringsålder. Alltså att det tar mycket längre tid att utbilda sig och skaffa en bostad och alla sådana saker jämfört med vad det kanske var på 60-talet.
Mm.
Och kvinnor är ju inte fertila lika länge som män. Så därför har det här fönstret blivit lite kortare för kvinnor som vill ha barn. Alltså efter att de då har liksom fixat allt det här i sina liv. Och det gör då att det kan leda till en typ av liten obalans som kan ibland ta sig uttryck i dating när kvinnor som vill ha barn behöver liksom i en viss period av livet bestämma sig snabbare än vad en kille behöver göra. Och då kan killen var så här, säga kanske. Det här var lite utifrån en text som Josefin Holmström skrev i Svenska Dagbladet som handlade om så kallade kanske-män. Alltså män som liksom inte kan, egentligen viljelösa män skulle man kunna säga. För de vill inte varken ja eller nej. Alltså vill inte vara ihop och vill ändå inte göra slut.
Mm.
Och det här då otroligt intressanta tv-programmet som jag tittade på som också berörde det här ämnet heter Labor of Love och går på TV4 Play.
Mm.
Och det är en amerikansk reality dating såpa. Och det handlar om en tjej, eller det är en tjej då, som är 41 år, som heter Christy. Och hon vill då ha barn och en familj. Så hon måste träffa någon nu som hon kan få barn med. Och sen är det typ 15 killar eller något som också är med. Så ska då Christy dejta allihopa och sen välja bort en och en i taget tills det bara är en kvar som då direkt kan befrukta henne.
Mm.
Meet Christy. She's a 41-year-old woman who wants to start a family more than anything. And she's ready for motherhood now.
Mm, det var Kristen Davis som pratade. Det är hon som leder programmet. Mm. Det var den skådespelerskan som spelade Charlotte i Sex and the City.
Ja, ja, okej. Okay. Hon var bra castat.
Precis. Det är lite typiskt att det leds just av henne.
Mm. Hon måste liksom spela Charlotte som leder det här programmet på något sätt.
Precis. Charlotte är ju, för de som inte har tittat på Sex and City, den här då, hon porträtterades ju som den präktiga, lite tråkiga karaktären i Sex and City. Och hon ville jättegärna ha barn och familj.
Mm, just det.
Och i serien framställs hon då som väldigt så töntig och oskill och fånig, den här karaktären. Medan till exempel karaktären Samantha som liksom bara vill ha sex med olika män varje kväll. Hon framställs som väldigt cool och liksom rolig och sådär. Men nu kanske det finns en mini-renässans för att omvärdera karaktären Charlottes önskemål och drömmar. Man kan, om man vill göra en ny feministisk take så finns det möjligheter nu att säga att hon blev nedvärderad för att hon utagerade en stereotyp femininitet. Varför ska man fam-shama Charlotte, skulle man kunna säga. Det här programmet är helt sinnessjukt, ska sägas. Mer sinnessjukt och förnedrande än vad såna här reality-dating-program brukar vara. Det första som händer i programmet är till exempel att alla de här killarna måste lämna ett spermaprov.
Mm.
i programmet. Alltså de måste gå in och runka så här i en buss med små bås och liksom bli filmade för och efter. Och, och sen så får de alltså sina spermaresultat. Alltså hur bra liksom spermier de har. Och en vinner och så.
Ja.
Så det är liksom djupt förnedrande program.
Ja, det är det kanske. Jag vet inte vad som är normalt längre. Jag har inte sett på reality på många år, tror jag.
Nej, precis. Inte sett på tv överhuvudtaget. Men nu när man slår på tvn så är det så här. Det här kanske är snäll reality tv, förmodligen. En annan sak som hände då i liksom typ andra programmet är att de blev utsatta för ett otroligt obehagligt prank, de här killarna. De sitter vid en lägereld och har en dejt en och en med Christy, den här 41-åringen, utomhus på kvällen. Och så blir de liksom tillsagda innan av crewet. Alltså, de låtsas gå fram och säga så här, okej, bara så ni vet så finns det björnar här, grizzlybjörnar typ. Så att ni måste vara försiktiga, liksom, att det kan hända att det kommer en björn. Liksom. Och sen... Och hon är ju med på detta, Christy, så hon vet ju att det finns inga björnar där egentligen.
Nej.
Men sen gör de liksom en björnatrapp, ändå ganska verklig. Alltså man är utklädd till en björn, men det är ändå rätt så väldigt obehagligt. Så att liksom när de sitter där och har dejten så kommer det, så hörs det plötsligt sånt sjukt obehagligt rytande. Kan du tänka, det är ändå skräcken. Att sitta så här vid en eld och fått höra att det finns björn och sen bara hör det sånt jävla vrål. Och sen bara är det liksom en björn... En stor obehaglig
björnatrapp.
Liksom, en björnatrapp som rullas fram på små hjul. Nej, men den är ändå rätt så verklig.
Okay.
Syftet är då att de ska se hur mannen reagerar. Alltså försvarar han Christy eller lägger han benen på ryggen själv?
Ja, det är som det med lavinen i Ruben Östlunds Turist. Liksom. Att det är det testet.
Exakt, det är Ruben Östlund-testet.
Men ja, jag vet inte fan om jag hade gått på det. Alltså,
de
hade kommit och sagt det är björnar här. Bara, ja. Hade man inte direkt fattat vad som var på gång då? Alltså, vad fan skulle de hålla på med en tv-spelning? När som helst kan bli en björnattack.
Jag vet inte, jag tycker ändå det är fruktansvärt obehagligt att en liksom...
om det kommer, man ser att det är en björn som ser relativt verklig ut så kanske man inte...
Ja, men att
det är
man,
svårt att tänka klart kanske.
Ja, men att man känner... Att man också, alltså det är klart man skulle kunna tänka så här 99% säkerhet så är det en björnattrapp, men det skulle alltså bara att man hade 1% att det kan vara en riktig björn. Jag vet inte, men jag skulle i alla fall blivit fruktansvärt rädd om det hade kommit en björn, som jag känner mig själv rätt. Och då är det också så att i ett av fallen så liksom lägger de sig ner på marken och då går björnen hela vägen fram och liksom lägger tassarna, som ligger bara ner och han, den här killen ligger bara ner och tittar ner i marken och liksom håller för huvudet typ. Och då går liksom björnen fram och lägger så här tassarna på honom och, så att han kan ju ändå känna. Alltså det skulle ju kunna vara så att han känner äkta, riktig dödsskräck.
Ja, just att det är lite oetiskt kanske.
Ja, eller jag menar, han skulle, även om han då bildar familj med henne och blir pappa, så skulle det kunna vara så att han har fått ett posttraumatiskt stresssyndrom. Så att han liksom han kommer vara som Vietnam-veteran. Hela deras familjeliv kommer vara så att han... Han kommer sitta som en sån grönsak.
Det här är reality förhoppning går ut på att jag ska få skaffa barn med någon som har blivit utsatt för grav psykisk misshandel i tv.
Alltså det kan vara så insomnia. Bara liksom, jag vet inte hur.
Men han
posttraumatisk stress fungerar.
Man kan
han
bara la sig ner på marken med ansiktet ner i marken liksom, och låg stilla.
Han liksom drog med henne också liksom, och lite grann, så att de två låg tillsammans och höll liksom händerna över huvudet. Jag tror att de hade blivit instruerade lite så här att om det kommer en björn så liksom hur man ska göra, alltså man ska försöka skrämma iväg den, om inte det lyckas så ska man liksom, så ska man tydligen ligga för att skydda sig från en björnattack.
Okej. Ja, men det var inte att han så att säga bara lämnade den och sprang och gömde ansiktet någonstans, utan det var ändå bättre så då. Att
nej,
han inte...
alla faktiskt, det var ingen som ditchade henne på det sättet som Ruben Östlunds karaktär gör i Turist. Men det berodde nog också på att det var kameror där, va? Att man liksom visste att på något sätt att det var att det blev filmat. Alltså man skulle kanske ändå då hellre dö än att det skulle vara på YouTube så här, att man var den enda som skulle liksom ha låtit henne bli uppäten av en björn.
Mm. Ja, men alltså exakt, att det skulle vara så man kanske då har, oavsett om man tror att det är på riktigt eller inte, som man ju då hunnit, ja men om man tror att det är på riktigt, att det, kan, att det är en riktig björn som kan komma, så då har man hunnit tänka igenom situationen. Hur ska jag reagera då? Så att det inte bara den här rena spontana reaktionen som Nej. Kanske då skulle kunna resultera att man springer iväg från sin familj. Utan man har fått tänka igenom det ett varv, ja. Okej, så alla klarade det ridderlighetstestet?
Mm. Ja, och vissa var ju kanske då lite bättre och sådär. Så då kanske det fanns viss kvalitetsskillnad. Men det var ingen som liksom bara tog henne och kastade henne i björnens mun för att den skulle vara liksom upptagen med något annat. Jag skulle bara säga en sak som jag tyckte var mini-intressant med det här programmet.
Mm-hmm.
Och det är att alla killar som är med i det här programmet vill jättegärna bli ihop med den här tjejen.
Ja.
Och bilda familj. De uttrycker aldrig i programmet så här, jag vet inte riktigt, typ, är hon verkligen så kul att prata med, alltså var det liksom, var vi så lika, hade vi så mycket liksom, räcker det verkligen för att så här, leva med henne hela livet eller alltså så här, såna tankar,
ja.
Eller är jag verkligen redo för det här, eller vill jag ha barn egentligen och så där. Liksom såna tankar verkar de inte ha.
Nej.
Utan de känner då liksom helt tvärtom, de är bergsäkra på att hon ska bli mamma till deras barn.
Mm.
De har ångest liksom för att åka ut. De liksom mår jättedåligt för att hon är på en dejt med någon annan. De anstränger sig liksom jättemycket. Alltså, de vill verkligen bli ihop med henne.
Mm.
De är absolut inte kanske-män. Varför är de inga kanske-män? Är det för att de har hittat 15 stycken killar som har den här inneboende egenskapen? Att de är väldigt seriösa och liksom vill kommitta och är liksom uppfostrade på sånt sätt eller har ett sånt psyke? Nej, det tror inte jag. Utan det är ju såklart att de blir så på grund av situationen de är i.
Det är hela premissen för programmet är ju att de inte är kanske män på något sätt. Allt faller ju.
Jag tror att man hade kunnat ta 15 kanske män. Jag tror att de är kanske män. Jag är helt övertygad om det. Varför är de annars 40-åriga barnlösa singlar? De är inte läkare och brandmän och sånt. Varför är de inte redan familjefäder?
Ja, men att de kan inte vara det i programmet.
Nej. Alltså. Jag tror att de blir, de får en vilja på grund av settingen. Alltså de har skapat en laboratoriemiljö där det blir en gruppdynamik som gör att de blir såna män som vill kommitta. Och en jätteviktig sak här är att det finns bara en tjej. Det har liksom redan postulerat så här, det är den här tjejen. Det går inte att jämföra så här, är hon verkligen så snygg jämfört med en annan tjej? För det finns ingen annan tjej. Nummer två är att de tävlar mot varandra. De vill vara bättre än andra män. De andra männen.
Just det.
De vill liksom att hon ska tycka mest om dem. Alltså om de får stanna kvar och någon annan åker ut, så blir de liksom, får de en positiv förstärkning. För det betyder att de är bättre än en annan man. Det som, varför jag tyckte detta var intressant, var liksom att den här settingen, att den här settingen skapar jättestarka begär till den här konstiga 41-åringen. Varför skulle de, det här är ju första gången de ser henne också, varför fan skulle de vilja bilda en familj med henne? För det är helt sinnessjukt. Men det blir så för att de har skapat en sån situation. Och varför är det intressant? Jo, för att i hela resten av samhället så har vi skapat en annan situation som motverkar att känna såna här slags begär. Och det är därför det finns kanske män. Det här är min spaning. Hela resten av samhället har skapat en annan slags, eller alltså i resten av samhället så finns det olika faktorer som gör att, som liksom nermuntrar, jag vet inte vad det är för ord som är motsatsen till uppmuntra. Man nermuntrar känslan att vilja kommitta jättestarkt.
För att miljön i det vanliga livet är ju att man har liksom extremt många valmöjligheter såklart. Det här har vi en kulturdebatt om detta. Och då måste man liksom göra två saker. Ett, att själv bestämma sig för liksom ett slags värdefullt objekt. Och sen två, man måste liksom upprätthålla sitt eget värde.
Mm.
Alltså, där när man tävlar så är det inte så här tävlingsinstinkten mellan män kanske mer går ut på att ha många olika tjejer då.
Mm.
Som gör att man känner sig bättre än andra män.
Just det. Mm.
Så att tävlingsinstinkten fungerar åt andra hållet på något sätt. Men det jag menar är att så här, i programmet så har de skapat den här laboratoriemiljön som framkallar något hos de här männen som liksom inte är lika lätt att framkalla eller känna ut i det verkliga livet. Och det beror inte på att de liksom är så här, kanske män eller män som begär att kommitta, utan det bara är så här, den här miljön skapar det och den här miljön skapar det.
Det, ja, men man kan väl känna igen det där med alltså sådana slutna miljöer då också, vad det kan, ja, jag vet, ja, men kanske då att sen Tinder, att det är den här då obegränsade marknaden, obegränsade valmöjligheterna, men att man kanske kan känna igen det där att i en klass eller på en arbetsplats så blir det alltid någon som, jag vet inte, blir snyggast. Även om man inte tyckte någon var snygg från början.
Jag har en kompis som jobbade som såhär kolloledare för såhär jättefinniga 15-åriga killar. Så att hon var 20 eller någonting. Men de var såhär liksom, skulle såhär vårda dem alltså 14 meter. Men så blev hon såhär liksom, efter ett antal veckor så blev hon så bara, blir hon liksom jättekär ändå i liksom den som hade nått längst i sin pubertala utveckling. Förstår du vad jag menar?
Man blir alltid kär i den som är, även om man tycker alla är hopplösa, så blir man till slut kär i den som är minst hopplös. Ifall det är ett slutet system.
Även om det är ett barn. Han är kär det äldsta barnet.
Ja. Det liksom... ja, just det. Ja, precis.
Ja, exakt.
Ja, men det är precis.
Nej, men så är det ju.
Det är ju även om jag tar avstånd från din kompis just i det då. Men
ja, absolut. Det var fel. Ja. Jag tror inte hon agerade på det. Men...
nej, men jag fattar.
Men det är också intressant att det är... Jag tror att känslorna är... Knausgård blev ju det också när han var lärare i Nordnorge. Hans romankaraktär.
Ja, men vi kan göra den här poängen utan att dra in barn hela tiden.
Okej.
Bara...
Jag ska försöka inte. Men det menar jag också att det liksom blir... Alltså det betyder inte... Och liksom att känslorna är lika starka, men också. Att känslorna kan vara jättestarka.
Just
det är inte så här, jag tror att de människorna som är med i det här dejtingprogrammet känner sig svinförälskade i den här tjejen.
Mm.
Därför att det liksom, ja, det är den situationen.
Just det.
Situationen av brist är någonting som bidrar till begär. Och jag ska säga en annan spaning som jag har som gör att jag tror att det kan vara svårt att känna jättestarkt begär, eller som de här kanske männen inte gör då, att känna, liksom att ha förmågan att känna så extremt starkt begär kan liksom försvåras när man inte behöver den andra personen. Alltså det finns ju en slags, alltså idag så är vi liksom inte, vi behöver inte riktigt en annan människa rent typ så här materiellt eller egentligen sexuellt eller någonting, för att man kan liksom göra det på något annat sätt. Men jag tror att det är mycket lättare att vara kär när man också är liksom beroende av den andra personen. Alltså man brukar ju säga så här att det är fel att vara... Idag finns det en sån slags dogm som är så här... Det är fel att vara beroende av en annan människa eller att behöva en annan människa. Utan det måste vara så att man är självständig och bla bla. Men jag tror att det är så här att det hjälper till om man också är beroende. Alltså man liksom behöver en annan människa jättemycket. Bevis ett, barn... älskar alltid sina föräldrar supermycket. För att de är helt beroende av föräldrarna. Och för att de är helt beroende så liksom älskar de också föräldrarna jättemycket. Mm. Tills de blir mindre och mindre beroende av föräldrarna. Sen när de klarar sig själva, då liksom älskar de inte föräldrarna lika mycket.
Nej.
Och förutom människor som liksom inte riktigt klarar sig utan sina föräldrar som är vuxna, som fortfarande håller på att älska sina föräldrar på ett konstigt sätt som vuxna.
Mm.
Freaks som gör det.
Mm, mm.
I alla fall att jag tror att det finns ett slags, alltså att det är typ så här, jag tror till exempel att man är ekonomiskt beroende av en annan person, att det är liksom lättare att vara kär i den också.
Mm.
Du håller inte med om detta alls.
Nej, jag tror väl, alltså, eller jag menar, man är ju beroende, men jag tror väl ändå att det är bättre om det inte är ett sånt, alltså, yttre beroende eller liksom en sån yttre faktor som är att man måste vara ihop med någon av ekonomisk nöd eller sånt här, utan det är snarare då att ja, alltså det finns att kärlek och beroende hakar i varandra på så vis, och kanske att alltså den här grejen att om att det är den där effekten att när man har varit med någon i jättemånga år så är man ju liksom beroende av den, för att det är det som är ens liv, så att säga. Mm. Det är det som är hela ens liv, och det blir ju en oersättlig person då, för att det är ingen annan man så här har delat sitt liv med.
Mm.
Och då, och vara beroende på det viset är ju det positiva då, kärleksberoendet snarare. Men alltså inte att vara, tror jag, beroende på så vis att ens ekonomi hänger på det.
Ja, men jag tror ändå att det kan hänga på det andra hållet också. Till exempel att jag kan uppleva, till exempel om man är gravid, som är alltså otroligt kär. Alltså jag vet inte, och ju mer gravid, ju handikappad av sin graviditet, ju mer kär, därför att man behöver den här personen så fruktansvärt mycket. Mm. Alltså, jag tror liksom ändå att det kan finnas en, jag kan tänka mig att när det fanns ett mer nödvändigt, alltså om det finns en mer nödvändig anledning till att vara ihop, så här, ja men det behöver inte vara att man är ekonomiskt beroende, men att man är, vad heter det, ömsesidigt beroende på grund av att någonting ska funka. Livet fungerar inte för att inte de här två sakerna finns. Jag klarar mig absolut inte utan den här personen. Absolut inte. Då tror jag att det också är lättare att känna jag älskar den här personen. Mm. Än om så här, jag finns ingen anledning. Jag kan exakt lika gärna vara själv.
Mm.
Liksom allting funkar exakt lika bra utan den här personen.
Mm.
Och jag har liksom miljarder påhittade valmöjligheter.
Ja.
Ja, det kanske inte är en helt solid spaning. Men det var en tanke.
Mm.
Jag vill laborera med hypotesen liksom att
ja,
det är liksom lättare att ha en vilja i en riktning när man är, har ett behov också.
Ja, absolut.
Hur som helst, jag ska ge ett bevis här för att det var så i den här dejtingsåpan.
Mm.
Det finns en, i laboratoriemiljön så vill de här killarna inget annat än att kommitta till Christy. Det fanns med en brandman som heter Angelo, och han blev utröstad. Mm. Eller han blev liksom borttagen av henne. Innan dess så ville han jättegärna vara med, ville bli pappa till hennes barn. Och sen när han blev utröstad, direkt, alltså sekunden efter att hon har sagt att du ska inte vara med längre, då säger han så här.
She's like a 4 at best. You know what I mean? Like, I hang around with 10s and 12s all day.
Hon är en 4 som bäst. Jo, jag menar, jag hänger med 10 och 12.
Hela... Vad är det för skala då? det är inte 1 till 10.
Nej. Det är jättekonstigt.
Det skala 1 till 30. Och jag är uppe på 12 ibland.
Han har känt ett otroligt begär till den här svaga 4:an.
Mm.
Men så fort han är utplockad ur laboratoriemiljön, där den svaga 4:an var den enda som fanns till buds, då börjar han komma ihåg att han har ju möjlighet, det finns ju 10 och 12 runt omkring honom.
Mm.
Men det som händer då när han kommer tillbaka till att umgås hela tiden med de här 10 och 12 kommer ju vara att han kommer falla tillbaka i en totalt viljelöshet igen. Han kommer inte förmå, därför att han kommer inte kunna kanalisera sitt begär längre. Så nu när han blir utplockad ur laboratoriet och han är tillbaka igen i det här att absolut inte kunna känna någonting.
Förlamad av friheten.
Exakt, förlamad av friheten mellan de här 12:orna lallar omkring. Kanske finns en 13, kanske finns 14. Det var en del jag ville säga, var att det kanske finns någon slags samband mellan frihet och viljelöshet, och ett motsatt samband mellan att vara bunden och tvungen och samtidigt vilja det.
Mm. Ja, men det var en bra illustration att förtrollningen bröt på ett ögonblick då.
Han bara, vad fan är det här för svag 4?
Man bara tryckte på kanske mannen-knappen igen, så var han tillbaka i det direkt och fnyste åt en 4. Det var Greta Thunberg, klimataktivisten Greta Thunberg, twittrade i onsdags förra veckan. No one says passing 1.5 degrees will be like being hit by an asteroid. every fraction of a degree will always matter. Mm-hmm. But we demand a safe future. And the thought of giving up our targets without even trying, without people even knowing the risks and consequences, is unacceptable. Slutcitat.
Mm. Det var bra sagt.
Ja, men det kände... Det,
lyssna på det.
Ja, precis. Det är kanske min narcissism som talar, men det kändes lite som att hon subtweetade mig angående det där med no one says passing 1.5 degrees will be like being hit by an asteroid. För jag hade en artikel då för ett par veckor sedan i Aftonbladet där jag skrev att 1,5-gradersgränsen är inte en meteorit som träffar jorden. Och det var en artikel med clickbait-rubriken tänk om Greta Thunberg egentligen har fel, som jag inte hade satt då, men jag skrev den texten om att det finns en tendens i klimataktivismen att avfärda alla faktiskt existerande projekt för klimatomställning som otillräckliga. Och inte bara otillräckliga, för det förstår jag såklart på ett sätt att det är såklart att klimataktivisters och Greta Thunbergs och Fridays for Futures roll att alltid trycka på och säga att det är otillräckligt. Mm. Att de ska inte ha någon moderat mittenposition i debatten. Men att det inte heller bara är att man säger att faktiskt existerande förslag och projekt är otillräckliga utan till och med kontraproduktiva. Och jag exemplifierade med att Greta Thunberg sa i sommar i P1 att hela Green New Deal-debatten riskerar att göra mer skada än nytta eftersom att den sänder en signal om att de förändringar som krävs är möjliga inom dagens system.
Mm.
Att man hamnar i det här läget att kan vi inte ha en klimatrevolution så spelar det ingen roll. Att man lite vägrar diskutera vad som går att göra bortom att trycka på en off-knapp och stänga av hela ekonomin nu. För det är typ att trycka på den off-knappen som krävs om man ska klara av då att minska utsläppen 15% om året, vilket krävs för att ha en chans att klara 1,5-gradersgränsen.
Mm.
Jag skrev så här: ju mer uppvärmningen tillåts fortsätta, desto riskablare situation försätter vi oss i. Men 1,5-gradersgränsen är inte en meteorit som träffar jorden, och att retoriskt behandla den så kan snarare än att vara en väckarklocka bidra till förlamningen. Alla projekt som på lite längre sikt kan bidra till ett utsläppsfritt samhälle blir futila och bör inte diskuteras överhuvudtaget. Om de enda alternativen som finns är omöjlig grön utopisk samhällsomvandling eller avgrunden, går det inte att göra så mycket annat än att mässa om att det är kris. Slutcitat. Men jag tänkte på det här då, som alltså det Thunberg skriver att i den här tweeten, att ingen säger att passera 1,5-gradersgränsen är som att träffas av en meteorit eller asteroid. Men jag tror att det var ganska vanligt ändå att tro det. Eller 1,5 grader, eller 2 grader, men kanske. Men att det finns en gräns som är lite som en meteorit. Som är, beskrivs ganska mycket som att gå över ett stup. Jag tog upp som ett exempel i ett avsnitt för typ ett år sedan att amerikanske författaren Jonathan Franzen fick bre ut sig i The New Yorker med en text som gick ut på att vi borde sluta låtsas som att vi kan göra något åt klimathotet.
Just det.
Och han skrev att konsensus bland klimatforskarna är att det inte spelar någon roll efter att vi har passerat 2 grader. Det spelar ingen roll hur mycket vi går över 2 grader, för vid den här gränsen börjar liksom självgående runaway climate change. Det spelar liksom ingen roll hur mycket vi overshoot 2 degrees. Men det kom då mycket moteld från liksom den etablerade klimatforskningen mot den här artikeln, att det här är inte alls vad konsensus genom vetenskapen säger eller vad IPCC säger.
Mm.
Och Franzen är ju en kulturlallare och inte en klimatexpert, men han är ju då kanske ändå en intelligent tänkande människa som då alltså har utsatts för liksom någon mediekonsumtion,
ja, visst,
som fått honom att förstå problemet på det här viset.
Absolut, ja, visst. Och han är också en slags debattör i de här frågorna, eller hur? Liksom att han, jag menar uppenbarligen eftersom han skrev det här och...
Han gjorde kanske någon essäbok lite på det temat,
ja,
också.
Ja, men jag tror också att han har varit sådär att han inte ska flyga till Sverige kanske, eller jag vet inte vad. Han, liksom, han skulle ha kommit hit om...
Mm-hmm. Okej. Okay.
Skit i det. Ja. Nej, det var kanske inte så. Han kunde... skit i det.
Mm.
Nej, men jag menar att han... Ja, exakt. Många människor har haft den här förståelsen om den här frågan.
Ja, och jag kan känna igen mig själv i det också, då, som sagt.
Mm.
Att jag är min egen empiri. Och då är frågan om då varför, liksom, varför skriver ändå en sån då som Franzen, en sån tvärsäker, ganska dum artikel. På
ja,
det
som
viset,
också blir publicerad.
Som blir publicerad i The New Yorker.
Ja, visst.
Att det är den typen av budskap som ändå har varit i stora medieplattformar liksom. Ja, men det var lite här att det kan ha varit så lite förvirrande att lyssna på röster i klimatdebatten, för att det kan, det liksom var det där att samtidigt som man säger att varje ton kol som stannar i marken spelar roll varje hundradels grad mindre uppvärmning spelar roll, så uttrycker man sig också då på ett vis där det inte låter som att det spelar så stor roll med varje ton koldioxid. Att det har varit, det skulle jag säga att det är något som har funnits där oklara. Vill ni att vi ska förstå det här som ett sluttande plan eller ett stup? Och om det är det här stupet, alltså då finns det en logik i den här defaitismen som Franzen eller Roy Scranton ger uttryck för. Men för att säga att det finns problem med klimatalarmism, det är på ett sätt inte något man vill säga. Alltså när det är så vanligt att FNs klimatpanel IPCC kallas klimatalarmister av typ vanliga borgerliga personer. Och när det liksom sker så oerhörda förändringar och försämringar och utarmningar av biologisk mångfald som kommer framkalla framtida generationers förakt för oss och den här tiden, så vill man inte säga det. Men dock skulle jag ändå säga att det finns ett problem med klimatalarmism. Alltså, varför har liksom sådana som Jonathan Franzen och jag hamnat i en sån här förståelse av problemet?
I blame you.
Ja, precis. Jag har lyssnat på gamla avsnitt av den här podden. Jag har märkt att det finns ett problem med klimatalarmism. Nej, men ja, precis. Jag menar att det är så att det liksom ändå är något som har fått spridning på stora medieplattformar. En typ av något som man ändå kan kalla klimatalarmism, som har lite samma modus operandi, lite samma tillvägagångssätt som klimatskeptiker har.
Ja.
Och det är det här enstudiesyndromet.
Mm.
Att det är så här, den här studien, att säga det här. För att du kan få fram i princip vilket narrativ du vill om klimatförändringarna genom att cherrypicka studier.
Mm.
Alltså genom att välja de enskilda studier som passar din berättelse.
Ja, visst.
Det finns liksom klimatstudier som passar alla ideologiska bias. Och det är ju det som är bra då med IPCC, att även om det inte heller är ett facit, så är ju det då en gigantisk sammanvägning utav typ all klimatforskning.
Mm.
Ett exempel på det här som har varit aktuellt nu igen förra veckan, det är de ryska forskarna Igor Semiletov och Natalia Shakova. Mm. Och de har så här återkommande rapporter om nära förestående massiva utsläpp av metan från Arktis.
Mm-hmm.
På grund av tinande permafrost, och att det då är något som så här riskerar att tok accelerera globala uppvärmningen.
Mm.
Den här plötsliga metanbomben.
Just det.
Och det här blir då skräckrubriker i till exempel The Guardian.
Mm.
Som rubriker som flyger runt på sociala medier och också blir så här källor i Roy Scranton böcker.
Mm.
Deras uppgifter. Och det var en sån artikel nu i The Guardian för några dagar sedan med hänvisning till Semitelovs forskarlag. En artikel med rubriken Sleeping Giant, Arctic Methane Deposits Starting to Release, Scientists Find. Och den här artikeln, men att den delas friskt, och den delades av Greta Thunberg och av Per Holmgren och sådär på Twitter. Men också att den där artikeln då snabbt får mottugg på Twitter av de som liksom är världens mest respekterade klimatforskare.
Mm-hmm.
Gavin Schmidt, Michael Mann, Sieg Housefather. Hela härliga gänget. Alla era favoriter. Ni vet vilka jag pratar om. Jag menar att de tillhör verkligen dem. Och att det är liksom... Jag vet inte, men det var väldigt återkommande sen liksom i 10 år att det kanske kommer utifrån de här ryssarnas forskning. Artiklar i Guardian, Independent, bla bla bla. Men att de då, klimatforskarna, slog tillbaka mot det här och menar på att, säger att det här är liksom, det är opublicerade påståenden från människor som har gjort samma grundlösa påståenden flera gånger. Att det finns liksom inga uppmätta ökningar av arktiska metanutsläpp, och att det bygger liksom på en så här väldigt tveksam förståelse av hur de här metanhydraterna fungerar ens, hur de kan ta sig upp i vattnet. Att Michael Mann liksom skrev det, att det finns såklart återkopplingsmekanismer som man kan oroa sig över när det gäller klimatförändringar. Det finns det verkligen, men en plötslig metanbomb är inte en av dem. Och då ska jag säga att Michael Mann är liksom, han är kanske den mest aktivistiska av de här tunga forskarna.
Mm-hmm.
Och han är verkligen så här ingen höger person, utan som säger att det inte är så farligt, utan han är 100% Greta-fan, också stöttat Extinction Rebellion. tror jag. Och han är verkligen en av de främsta måltavlorna för så här klimatförnekarhaverister som försöker leda i bevis att han ljuger på olika sätt. Men han är alltså jättetydlig mot den här typen av då metanutsläpp, skräckartiklar. Som är då som i The Guardian, liksom, sådana riktigt respektabla publikationer. Så grejen är väl att det ändå är så då att, jag menar, att Semitela och Sharkova slås upp stort gång på gång i respektabla publikationer. Och det är lite en spegelbild av sådana röster som säger att det är ingen fara alls med klimatet. Som kanske ges luft i Kvartal eller på SvD-ledare. Mm. Alltså de är som de, fast åt andra hållet. Och man kan ju, då, man kan ju argumentera för att det är mera försvarbart att ha fel åt det hållet, så att säga.
Mm.
Att även sånt som är minimala risker kanske kan vara värt att lyfta fram. Att
tänka på att det skulle kunna hända så. Ja.
Ja, men grejen är väl då att det liksom, det är en forskning som är bristfällig och inte tas på allvar av IPCC och av klimatforskningen i stort. Men det är då, alltså till exempel de här ryssarnas forskning som behövs, alltså för att underbygga en Roy Scranton-förståelse av problemet. Och att den förståelsen är ganska spridd då. Bland annat på grund av mig.
Du pratar exakt om sådana här metanbomber i isen.
Ja, men jag faktiskt, jag kommer ihåg att jag pratade om det här. Det var ganska dåligt att jag överhuvudtaget tog upp den här Jem Bendels Deep Adaptation och inte avfärdade den totalt, utan jag tog upp den och sa, åh, vad spännande och läskigt det här är.
Mm.
Men i det avsnittet så tog jag upp, alltså just det problematiserandet av metanbomben, och jag liksom spelade upp klipp av Michael Mann och så vidare.
Mm.
Så att...
Så du i alla fall inte...
Nej, jag skulle inte säga att det var... Ja, precis,
den här podden är liksom inte lika ospår som The Guardian i alla fall.
Nej, den är inte det. Nej, men precis. Det är, ja, men just, alltså den Deep Adaptation-artikeln, det var så här artiklar i Expressen, du vet. Så de bara så här, det här är en jätteläskig rapport, fast den är helt fläng, alltså den Deep Adaptation.
Ja.
Så att även om jag hade gjort om det avsnittet, så hade jag varit mycket, mycket mer avfärdande mot den. Så skulle jag i och för sig säga att jag var inte lika okritisk som många som bara vidareförmedlade den.
Just det, precis.
Men i alla fall till den här förståelsen av det som att vi går över en gräns snart, som nästan är som ett meteornedslag. Att det är inte... Alltså det har viss substans, det påståendet, att det är en ganska utbredd förståelse, skulle jag säga. Och sen, det kanske inte spelar så stor roll, alltså varför klimatrörelsen är kompromisslös och säger att det som sker är otillräckligt, för att den ska spela den rollen oavsett vad. Alltså den ska alltid säga, vi vill ha det bästa, eller vi vill ha det mesta. Grejen är då att vissa kanske felaktigt tror att det näst bästa är meningslöst att göra.
Just det.
Men det är det inte.
Nej. Mm.
Men det spelar kanske inte så stor roll för budskapet, för man ska ändå trycka på och kräva mer och så vidare. Nej, men det jag menar är att, liksom, att vad jag skulle säga, alltså bara som en intresserad lekman som försökt hänga med i det här i ganska många år nu, är att det finns så här fringe-forskning som avviker från mainstream åt alarmisthållet också. Och den har slagits upp ganska brett.
Mm.
Och den implicerar en förståelse av problemet som gör Roy Scranton defaitism logisk.
Mm.
Och jag vet inte hur stort problem man tycker att det är. Men att det ändå är så, skulle jag säga. Okej, ja, men det var det. Vi säger tack så mycket till Aftonbladet Kultur, och Stormens utveckling tillbaka med en vecka igen. Hej då!
Hej då!